Välkommen till Skånes taltidning nummer 4 2022. Med utgivningsdag torsdag den 27 januari. Solen går upp 8:10 och går ner igen klockan 16:33. Och det är nästan 1,5 timme mer ljus än vintersolståndet. I olika studior sitter Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi och tekniker är Gunilla Kracht. Det här är innehållet.
Coronaspridningen fortsätter öka och sjukskrivningarna skjuter i höjden. Men karantänsreglerna har lättats.
Han får färdtjänsten tillbaka. Synskadade Leif Ekstrand överklagade och vann över Skånetrafiken. Beslut i kammarrätten.
Coronavågen skapar hög frånvaro i hemtjänst och äldreomsorg. I till exempel Trelleborg och Ängelholm får sånt som inte är absolut nödvändigt skjutas på framtiden.
Ansträngt, otroligt ansträngt. Säg att vi har en 30-40 av 300 som är borta.
Telegram. Regeringen vill förbjuda parkering av elsparkcyklar på trottoarer.
Än en gång ställs synmässan in. Även i år satte pandemin P för hjälpmedelsmässan.
Tre personer, tre pandemihistorier. Birgitta Persson blev svårt sjuk trots att hon nästan inte träffade någon. Medan Josefina Solberg och Lars Bergqvist rört sig ut i samhället och klarat sig från smitta.
Öppnat och stängt med pizza, papper och pandemistängt.
Gott och blandat blir det i månadens talbokstips. Och lite kritik mot den långa väntan på att nya böcker blir inlästa.
Evenemangstips med författarscen och blomsterbönder.
Och kalendern med vinter-OS, alfadam och tronjubileum.
Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med meddelanden. Samt ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist, redaktionsrutan.
Vi börjar med coronaläget som försämrats rejält och såg ut så här i tisdags när vi gick in i studion. Antalet skåningar som har smittats av covid fortsätter stiga snabbt. Den senaste veckan har över 4 000 personer om dagen testat positivt. Och det är 800 fler om dagen jämfört med för en vecka sedan. Och det är många som nu är sjukskrivna, vabbar eller sitter i karantän för att någon i hushållet fått covid. Så mycket att vård och andra viktiga samhällsfunktioner har svårt att fungera som vanligt. Andelen covid-positiva provsvar har också stigit, från 44% till 55% på en vecka. Fler än någonsin testar sig också, vilket gör att tester är svåra att komma över. I tisdags fick man vänta 4-5 dagar på att få ett PCR-test från apotek och liknande. Yrkesgrupper som har behov av dem prioriteras. Medan snabbtester som går att köpa ofta är slutsålda. Den branschen har just nu försäljningsrekord. Och det är omikronvarianten av viruset som nu nästan har tagit över helt som ligger bakom den. Den här varianten har ju visat sig vara extremt smittsam och kan runda både dubbel- och trippelvaccinering. Även om vaccineringen fortsätter att vara ett skydd mot allvarlig sjukdom. Effekten avtar ju över tid, så en tredje dos skyddar bättre mot att smittas av omikron och att smitta andra, sa den skånske vaccinsamordnaren Per Hagstam i torsdags. Smittspridningen i Sverige och i Europa är nu så hög att en stor del av befolkningen riskerar att smittas i närtid. Det sa Folkhälsomyndighetens Sara Bifors i förra veckan. Och det har fått åtminstone en del experter att tro att den påföljande immuniteten för så många kan innebära ett stopp för pandemin. Åtminstone tills en ny variant dyker upp då förstås. Antalet inlagda på skånska sjukhus med covid har också gått upp, men inte så kraftigt. Från 244 förra veckan till 256 i tisdags. Och det kan förklaras med att omikron drabbar de flesta mildare än tidigare virusvarianter och att fler är vaccinerade. Och det är en mindre andel än tidigare som blir så sjuka att de behöver intensivvård. Från förra veckan lättade Folkhälsomyndigheten på karantänreglerna. Familjekarantän slopas för friska som fått dos 3, eller haft covid de senaste 3 månaderna, eller har en nyckelroll, som det heter, i en samhällskritisk verksamhet, som vattenförsörjning och liknande. Den som har en sjuk familjemedlem behöver nu bara vara hemma i 5 dagar mot tidigare 7, om man nu inte är sjuk själv. Då bör man göra som tidigare, stanna hemma, nu i samma 5 dagar, eller tills man varit symptomfri i 2.
Ska synskadade kunna räkna med att få behålla färdtjänsten hos Skånetrafiken? Ja, där har ett skånskt pilotfall nu avgjorts. Kammarrätten har beslutat att inte ta upp Skånetrafikens överklagan av en dom och en blind skåning ska få färdtjänsten tillbaka. Leif Ekstrand heter han, en 85-åring från Bjuv som haft färdtjänst i 27 år. Men Skånetrafiken gav i våras inget nytt tillstånd till färdtjänst med hänvisning till domslut och ändrad rättspraxis och att han kunde åka kollektivt istället. Leif överklagade och vann i förvaltningsrätten som underkände Skånetrafikens argument. Och nu har alltså kammarrätten beslutat att den domen står fast och att Leif Ekstrand ska ha färdtjänst. Ett besked han mottog med glädje.
Jo, det har fallit en sten ifrån hjärtat om man säger så. Det har ju varit en lång period ju. Ett år med allt det här att man blir lite berörd av det på många sätt. Och därför är det viktigt att man kan jobba för det. Och det är tungt. Jag har haft lite hjälp av Henrik Eld som är ombudsman för synskadade. Och det har väl varit ett stöd och därför har jag kunnat kämpa för detta.
Du blev av med, eller fick snarare då, inte ett förnyat färdtjänsttillstånd av Skånetrafiken i mars förra året. De tyckte att du klarade dig att ta dig fram i kollektivtrafiken själv och att du kunde röra dig i Bjuvs kommun utan problem. Och därför behövde du ingen färdtjänst. Men det höll du inte med om.
Nej, det var ju det som jag säger. Det har nog stor betydelse vilken handläggare som handlägger ärenden. Och han hade en väldig förmåga att kunna tyda lite fel. Så att det här med just att jag kunde röra mig i Bjuvs kommun, det är inte något som jag gör längre. För det kan jag inte. Jag sitter ju själv nu där jag har en dotter som hjälper mig. Och då har jag kunnat gå bort till Nettoaffären till exempel där och handla. Men det är vad jag klarar ungefär att gå dit och gå hem igen. Det är beroende på att jag inte bara synskada utan jag har ju haft problem med mina knä. Jag har opererat ett och fått en protes i det som har ätit som behövs opererat. Men det har diabetes, så därför är man sig inte på det i min ålder. Det läggs väl inte som det ska kanske.
Och sett dåligt har du gjort länge, har jag förstått.
Ja, ända sedan jag var 23 år fick jag detta. Det kom ju över natt. Det är en makuladegeneration jag har som kallas gula fläckar. De kom väldigt snabbt och det slår ju ut det centrala seendet.
Ja, hur mycket ser du idag? Hur lätt har du att ta dig fram och ta kollektivtrafik som Skånetrafiken tycker du kan?
Det säger man här förutom allt man tittar på. Va? Det försvinner ju. Så att man har ju bara en liten ledsyn i kanterna. Så att säga. Som jag sitter till exempel, jag har en tv på 50 tum. Va? Jag sitter 1 meter ifrån den. Jag kan inte läsa texten. Va? Jag kan knappt se vad det får. Alltså jag får titta vid sidan om tvn för att se. Det mesta jag gör nu istället är att läsa 12 böcker.
Mm. Du är lite ett pilotfall när det gäller synskadades rätt till färdtjänsten. Du är i alla fall först vad vi känner till med att överklaga. Att du inte fick något färdtjänsttillstånd. Hur har det varit?
Ja, det kändes ju lite tyst att för det första man fick ett negativt besked och sen att man då skulle kunna överklaga där. Det var ju lite grann, ska jag göra det eller är det lönt? Det var ju så här, men sist så gav jag mig på det ju. Då har jag haft lite hjälp av mina barn också som får hjälpa mig att formulera lite och sånt. Men jag var rätt så händig på det ändå. Så jag har kanske varit lite tuff i mina grejer där, men det har ju tydligen lyckats. Så det är väl det viktigaste.
Förvaltningsrätten i Malmö kom ju i december fram till att du ska ha färdtjänst. Ingenting har ändrats. Egentligen, Nej. Du har inte blivit bättre och uppfyller villkoren enligt lagen för att få färdtjänst och ska ha den tillbaka.
Nej, absolut inte. Det blir ju inte bättre om åren. Det blir tvärtom sämre. Både syn och kroppen för övrigt. Så det är en jäkla skillnad mot för 27 år sedan när jag fick färdtjänsten. Så att det går inte per automatik längre att få färdtjänst utan det ska prövas tydligen.
Ja, vad tycker du om det? Det är fler som har blivit av med sitt färdtjänsttillstånd.
Jag tycker det är tråkigt att det drabbar ju verkligen synskadade efter vad jag förstått. Och de är väl verkligen i behov av en hjälp alltså med att kunna ta sig, åka buss och en synskada. Det är liksom, det är inte lätt. Man måste ju ha en ledsagare i så fall. Va? Och det är inte allt man får det heller. De ville att jag skulle åka själv och skulle jag få hjälp av chauffören. Men i dessa tider då chauffören sitter i avskilt och sånt, han kan inte hjälpa någon överhuvudtaget. Ja. Det är lite annorlunda. Och kommer man då fram till ett ställe till exempel då, och man åker bort en busplats, sen ska man ta sig vidare därifrån. Och när man inte ser, då kan man inte se varken skylt eller något och hitta rätt om man inte har varit på det stället tidigare kanske.
Den här domen, eller snarare beslutet från kammarrätten i Göteborg, kom förra veckan. Har du fått färdtjänsten tillbaka?
Ja, det har jag fått, men jag har inte, den är inte riktigt klar nu, för jag har inte något reskort i nu. Va? Så jag har ringt in till dem idag så att det skulle komma nu. De skulle skicka ett nytt reskort till mig. Så att, sen ska det väl funka som vanligt. Och då har jag fått det faktiskt att jag kan öka kollektivt med ledsagarna. Och det är tydligen kostnadsfritt i hela Skåne. Mm. Och det är verkligen en stor skillnad gentemot man skulle öka själv så att säga, som de tänkte sig man skulle göra. Man kan hoppas att man får lite andra tankar på Skånetrafiken så att man verkligen hjälper de som behöver.
Sa Leif Ekstrand, som alltså fick tillbaka sin färdtjänst hos Skånetrafiken efter att ha varit utan i nästan ett år. Vi har sökt Skånetrafiken med frågor om hur de ser på det här domslutet och dess inverkan på färdtjänsthandläggningen. Marie Schören, tillförordnad platschef för färdtjänsten, väljer att göra ett uttalande per mejl. Citat. Vi uttalar oss inte i enskilda ärenden. Rättspraxis är nationellt och utgör en juridisk rättskälla som hela Sverige använder vid bedömningar. Enstaka förvaltningsärenden ses inte generellt som rättspraxis, utan istället brukar man när man talar om rättspraxis utgå från de högre instansernas domar, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. Rättspraxis utgörs dessutom inte av en enskild dom, utan en sammanvägning av flertalet domar. Gällande ärendet där kammarrätten nekar prövningstillstånd så kommer inte vi på Skånetrafiken att gå vidare i det ärendet utan godtar beslutet. Slutcitat. Reporter var Mats Sundling.
Flera kommuner i Skåne har stora problem med bemanningen inom hemtjänst och äldrevård på grund av den omfattande smittspridningen av covid. I Trelleborg löser man bemanningen dag för dag och har ett mycket ansträngt läge. Kenneth Johansson är chef för äldreomsorgen.
Än så länge klarar vi av det, men under perioder så går vi ner och gör bara det mest nödvändiga av de insatser vi måste göra. Det vill säga mat, medicin, hygien och sen får resten stå tillbaka.
Inom till exempel hemtjänsten, vad är det som man inte gör när det är en ansträngd situation som den då är nu?
Det kan ju vara till exempel promenader som man inte kan utföra på det sättet som man gör i normalfallet. För en person som är isolerad redan innan kan det ju givetvis vara ett stort bekymmer.
Har du varit med om en så här ansträngd situation inom hemtjänst och äldrevård tidigare?
Jag har ju varit med väldigt länge. Jag började 1978 och jag kan lugnt säga att jag har aldrig varit med om dess like. Jag har varit med om situationer där vi har haft enstaka dagar, kanske upp till en vecka på grund av väder eller andra klimatförändringar, men aldrig någonsin så här och inte så långvarigt heller.
Så framåt, hur planerar ni då?
Ja, just nu så planerar jag inte jättelångt fram, men jag tänker ju som så att även när det här avklingar så måste vi ha en beredskap för att det är ju först då medarbetare och chefer börjar känna efter att nu börjar det lugna ner sig på pandemifronten och då känner man ju också hur otroligt trött och sliten man är. Så då måste vi ju ha en beredskap för att kunna hantera det från var och hänseende. Om vi säger att pandemin skulle avklinga i april till exempel, så så tror jag att hela detta året kommer vi nog till att uppleva en väldigt hög frånvaro för att man är så otroligt trött och sliten.
Och ni har också försökt att få folk som kan hoppa in som inte normalt jobbar inom äldreomsorg.
Vi har varit ute på de sociala medierna. Det var vår kommunikationsavdelning som tyckte vi skulle försöka. Och jag tror vi har fått in ett 100-tal totalt. Och det gäller både bildningsförvaltning och socialförvaltningen. Och i vårt område så var det ett 50-tal som var intresserade att jobba hos oss, vilket jag tycker är otroligt positivt.
Vad händer med dem nu som sagt att de kan tänka sig att jobba?
Där håller vi på just nu och tar referenser och ser till att de förstår vad det handlar om. Vi förhör oss hur kan de jobba, så att det är ett intensivt arbete hos vår bemanningsenhet nu för att få in dem i det dagliga arbetet.
Och om du skulle ge bara en ögonblicksbild av hur det ser ut just idag med hur många som är sjuka, hur är det?
Ansträngt, otroligt ansträngt. Säg att vi har en 30-40 av 300 som är borta.
Är eran situation den unik i Skåne skulle du säga?
Nej, men jag tror att så här ser det ut hos de allra flesta. Eftersom smittan sprids något så otroligt snabbt.
Och en annan kommun som också har stora svårigheter med att mycket personal är hemma, det är Ängelholm där Helena Gottfridsson är verksamhetschef för hemtjänsten.
Det är ganska svårt. Vi har en väldigt hög frånvaro. Ungefär 30% av våra medarbetare är hemma på grund av egen sjukdom eller vab eller i familjekarantän. Och så såg det ut även under förra veckan. För den som personal som har varit frisk känner ju stort ansvar och de ställer upp och arbetar extra.
Men vad innebär det här att 30% av personalen inom hemtjänsten är borta? Vad hinner man göra?
Det kan vara så att vi har fått flytta fram vissa insatser som städ och tvätt och sådana saker. Men vi gör verkligen allt för att man, när man har hemtjänst, ska känna sig trygg. Vi planerar om och gör så gott vi kan för att lösa det tillsammans med den enskilde. Det kan också innebära att det kommer lite annan personal som inte brukar komma hem till den personen.
Och ni har också gjort så att ni har tagit in personal från andra verksamheter?
Det har vi gjort. Vi har fått prioritera även där. För vissa verksamheter som vi har kunnat ställa in eller flytta fram har vi gjort det. Vi har bland annat någon fritidsgård, personal fritidsledare därifrån. Järnvägens museum, de som arbetar där ställer upp.
Men vad gör de för saker då? De kan väl inte göra allting? Eller har ni snabbutbildat dem?
Ja, men det gör vi. Alla får en introduktion på en halv dag innan man kommer in i arbetet. Men har man ingen erfarenhet sedan tidigare av vår verksamhet så är det enklare sysslor man utför. Som städ och tvätt och promenader, social samvaro, viss ledsagning och så. Som också är väldigt viktigt som de kan bidra med.
Så de som till exempel har en synskada och har ledsagare, de kan då få en ny personal som de inte riktigt känner igen?
Allting är individuellt. Det skulle kunna vara så att man ska gå till frisören eller behöver hjälp med stöd med det och så. Då skulle det kunna vara så. Men vi är klart individuellt anpassat även där.
Har ni fått synpunkter från folk som har hemtjänst?
Vi har ju kontakt med dem och det är klart att man kan känna viss oro när det inte är som vanligt. Men även där försöker vi göra individuella bedömningar på de som är väldigt oroliga. Försöker vi ändå att ha samma personal så gott vi kan. Och sen såklart man vill ju ha sina insatser på den tiden man har planerat. Men vi möter också en stor förståelse hur det ser ut i samhället just nu och att det även har drabbat oss.
Det sa Helena Gottfridsson, chef för hemtjänsten i Ängelholm. Och tidigare hörde vi också Trelleborgs äldreomsorgschef Kenneth Johansson. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Regeringen vill förbjuda parkering av elsparkcyklar på cykelbanor och trottoarer om det inte finns särskilda p-platser där. Det rapporterar Ekot på Sveriges Radio. Och föreslår nu en lagändring som ska göra det lättare för kommunerna att flytta på elsparkcyklar och sen ta ut en avgift för det av bolagen. Det handlar om att ge kommunerna lite mer muskler. Elsparkcyklarna finns som ett bra komplement, men det ska vara ordning och reda. Bolagen får skärpa sig och förstå att de har ett ansvar. Det säger den socialdemokratiska infrastrukturministern Thomas Eneroth till Ekot. Lagförslaget ska nu på remiss och om det godkänns träder lagen i kraft den 1 augusti i år.
Ett av de första evenemangen som ställde in på grund av pandemin och som vi rapporterade om här i Skånes taltidning för snart 2 år sedan var när synmässan ställdes in 2020. I veckan var det egentligen dags för synmässa i Stockholm och därefter i Malmö nästa vecka, följt av Göteborg. Men även detta år har man tagit beslutet att ställa in. Peter Helge är ordförande i styrelsen för leverantörsföreningen Svensk Syn.
På grund av kraftigt ökat smittspridning av covid-19 i Sverige och i kombination med de restriktioner som infördes av Folkhälsomyndigheten och regeringen så fick vi helt enkelt fatta beslutet att ställa in våra utställningar. Det fanns inte en rimlig möjlighet att genomföra dem av smittspridningssynpunkt och allas trygghet givetvis.
Hur beredda var ni på att det skulle bli så här?
Jo, men det fanns hela tiden i bakgrunden. Vi har ju nu under ett par års tid levt med restriktioner på olika sätt och också en smittspridning som har gått upp och ner, så att vi är väl alla vana vid att det med ganska kort varsel kan förändras. Redan när vi bokade in det här så givetvis så måste man på något vis vara beredd på att det kan förändras med kort varsel, och vi hade löpande avstämningar, och när vi såg att läget förvärrades och ytterligare restriktioner tillkom så blev det vid det tillfället ett både ganska enkelt och men framförallt nödvändigt beslut att ställa in.
De här synmässorna går ju vartannat år och 2020 ställdes den in. Vad betyder det att ni då får ställa in i år också?
Vi vill ju som företag komma ut och visa upp våra produkter, och självklart så ser vi ju att användare av den här typen av hjälpmedel och lika väl som professionen som jobbar med att beskriva den här typen av hjälpmedel ser en stor nytta och glädje att komma ut och kunna titta på våra produkter. Så att självklart så är det tråkigt att ställa in, men i de här två fallen, både 2020 och i år, så fanns det inte mycket att välja på när situationen såg ut som den gjorde. Vi hoppas ju givetvis att situationen förbättras framöver, för vi är nog alla sugna på att komma ut och få hålla lite mer normala utställningar och mässor igen.
Märker ni av att ni inte har haft mässa nu på några år? Är folk mindre uppdaterade om vad som finns?
Så kan det nog delvis vara. Mycket av de här utställningarna har ju ersatts med olika digitala visningar på olika sätt. Och det har väl fungerat väl på många sätt. Men det är klart att för allmänheten så blir den här typen av mer fysisk mässa när man kan komma ut och titta på produkterna mer lättillgänglig givetvis, och många som kanske inte kommer i kontakt med de här produkterna så ofta annars får en möjlighet att både se dem och prova dem.
Det sa Peter Helge som ordförande för leverantörsföreningen Svensk Syn. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Coronapandemin har påverkat allas vardag i flera år nu. Nu ska vi träffa 3 personer med synskada för att höra hur det sett ut för dem. Både prästen Josefina Solberg i Lund som arbetat under hela pandemin och Lars Bergqvist i Malmö som nyligen genomgått en operation har klarat sig utan att bli smittade. Sämre gick det för pensionären Birgitta Persson som trots sin försiktighet blev svårt sjuk i slutet av förra året.
Vi har ett barnbarn som är 3 år och ett barnbarn som är 25. Så därför har jag liksom avstått ifrån att träffa dem. Och det är det allra enklaste så att man inte blir smittad. Men ändå blir jag smittad.
Har du någon aning om vad det kan ha kommit ifrån?
Nej, faktiskt inte. Och i början av december så blev jag så sjuk. Närmare 40 graders feber. Och jag var hemma en vecka. Men sen så ringde mig särskilt och ambulansen kom och hämta mig. Och då blev jag inlagd. Och det var väldigt intensiv medicinering. Men efter en vecka så var jag färdigbehandlad och då kom jag hem. Och då ville terapeuterna att jag skulle ha hemtjänst eller liknande. Och det var jag inte villig till, för jag sa att jag vet inte om de har blivit vaccinerade. Och jag frågade just en läkare om detta med vaccinering, för jag har tagit två sprutor. Hur jag kunde bli så sjuk ändå. Jag sa att du ska vara väldigt glad att du har tagit det, för annars hade det blivit ännu värre. Och då tänkte jag, hur kan det bli värre? Jag var så borta vid något tillfälle, så jag trodde aldrig jag skulle bli frisk. När jag sen kom hem så tyckte jag det var väldigt skönt att vara själv. För jag sov den mesta tiden. Och någon direkt matlust har man ju inte. För man smakar ju inte vad man äter. Och när man inte sen kan dricka kaffe, då är man inte frisk. Men efter ett tag så pignar jag till. Och det, ja, tack och lov så är det bättre nu. Men just det där med corona och lunginflammationen samtidigt, det var en stor period.
Hur känner du dig idag?
Jag känner mig väldigt trött, det gör jag. Men det går ju, för att när man är själv så blir man ju tvingad till att göra saker och ting. Och jag äter frukost och lagar min mat. Det är det bästa, att man gör saker och ting än bara blir liggande.
Men du träffar din dotter och så som kommer och handlar åt dig, men ni gör ingenting annat tillsammans än så?
Nej, det gör vi inte. Jag kan säga att jag har nog aldrig varit så sjuk och blivit så rädd, så att jag vill hellre vara själv för säkerhets skull. Mitt barnbarn och min dotter skulle komma till fredags, men han går ju på förskola. Och då var det någon som hade blivit sjuk då. Och då sa jag, nej, det går inte.
Blir det inte ensamt?
Jo, det är det. Men tack och lov så har jag mina talböcker som jag får på i brevlådan från stadsbiblioteket. Det är mitt sällskap.
Det sa pensionären Birgitta Persson i Malmö, som fortfarande håller sig i sin hemkarantän. Sen prästen Josefina Solberg i Lund, som jobbat på under pandemin.
För mig har den inneburit jobb, delvis jobb hemma och jobb på plats. Den har inneburit en del oro och frustration, som för många, tror jag. Men också lite utrymme för återhämtning faktiskt, och lite lugnare tempo i perioder.
Hur har det sett ut när det gäller vardagen i kyrkan, gudstjänster och så?
Mycket har ju varit inställd av den verksamheten som liksom har dragit folk, eller som har varit öppna mötesplatser, har ju fått pausa. I perioder har också våra fysiska gudstjänster fått pausa. Vi har haft digitala sändningar och digitala inspelningar. Och ibland gudstjänst med färre deltagare. Det som kanske framför allt har varit mest som vanligt är väl begravningar, skulle jag säga. Förutom att det i perioder har varit max 20 personer på begravningar. Men annars har de varit följt samma mönster hela vägen.
Men hur har det varit när det gäller att hålla avstånd? Jag minns när vi träffades och gjorde en intervju, hur du berättade att du tyckte om att stå nere på kyrkgolvet och inte uppe i predikstolen, att vara nära gudstjänstbesökarna. Hur håller du avstånd?
När vi väl har firat gudstjänst har det inte varit något problem, för att vi har anvisade platser och anvisade rader i kyrkan där folk sitter och jag håller till framme i koret. Så på ett sätt har jag kunnat känna mig ganska trygg i det. Det som har varit svårast med avstånden tycker jag är precis när man går in eller går ut från till exempel kyrkan efter en gudstjänst och folk vill säga hej eller, och då finns det risk att folk har kommit lite nära ibland. Det har nog varit den mest stressande faktorn efteråt eller precis före.
Hur mycket ser du av, alltså måste de komma nära, alltså för nära innan du kan läsa av att så är fallet, eller hur är det?
Jag kan se att det kommer en människa emot mig, men jag kan inte alltid se vem det är på kanske 1,5-2 meters avstånd. Och det har varit lite svårt, framförallt när det har varit äldre personer eller med personer som inte har samma intellektuella förutsättningar och inte riktigt kan läsa av de sociala koderna. Det har varit det svåraste, för att då har de hunnit komma liksom lite för nära innan jag har hunnit uppmärksamma på att vi kanske behöver tänka på avståndet till exempel. Och har jag då inte riktigt vetat vem det är, så kan det också bli lite svårt.
Har du klarat dig själv från att bli sjuk?
Hittills har jag det, och ibland bara på ren tur tror jag faktiskt. Jag är ganska rädd för att bli sjuk, också i jobbsammanhang. Och min arbetsplats, vi tar ju dem alla åtgärder vi kan under förutsättningarna. Men oron finns där, definitivt.
När du rör dig ute på stan, är det så att samma sak händer där? Att folk kommer fram för att de känner igen prästen och vill prata och kommer för nära?
Inte så ofta. De hojtar ofta på stan, som tur är, de flesta. Utan det är mer att man går, råkar gå in i folk, som jag tycker är det svåra generellt sett. Att jag misstar avstånd eller inte ser personer. Det är jobbigt i den här tiden faktiskt.
Och slutligen Lars Bergqvist, Malmöbo, som liksom Josefina Solberg klarat sig utan att smittas.
Pandemitiden har varit mycket tråkig. Framförallt att man inte kan göra saker som man var van vid tidigare. Och sen är det ju så att jag hade en liten operation här i höstas. Och efter det så har jag varit lite noggrann här med tanke på infektionsrisk. Att försöka hålla mig undan covid-smittning. Och därför använder jag nu munskydd så mycket som möjligt.
Du har klarat dig från smitta?
Ja, jag har tagit 3 sprutor, fick den 3 december och har inte blivit smittad ännu.
När du rör dig ute, vad har du vidtagit mer för åtgärder, mer än att ha på dig munskydd?
Till exempel har jag ju ledsagare och nu har de en regel att de ska ha munskydd och jag försöker också säkerställa att de är har tagit vaccin. Sen är jag ju försiktig med att gå in i affärer och besöker ju helst inte större shoppingcenter eller större restauranger eller andra stora sammankomster. Umgås egentligen med en begränsad skala av våra bästa vänner kan man säga då.
Detta med ledsagare, har det mötts med förståelse när du har velat att de ska vara vaccinerade?
Det är väl kanske med viss tvekan, men det har fungerat bra hittills med kommunikation med den personen. En sak kan jag nog säga att det som hade varit bra, det vore ju att till exempel färdtjänst satt in ett krav att alla passagerare skulle ha munskydd. Innan kunde det vara 4 personer, så då kunde du maximalt sitta 3 i baksätet och 1 i framsätet. Men nu har du begränsat det till max 2 i baksätet och 1 i framsätet.
Så du har känt dig trygg i taxin?
Jag har inte åkt så mycket färdtjänst senaste tiden. Vissa lägen här så tar jag en vanlig taxi då istället. Då vet jag att jag får i alla fall vara ensam. Och jag har ju munskydd på mig där.
Och när du är ute, använder du käpp eller har hund eller någonting som gör att det syns att du är synskadad?
Jag har alltid käppen med mig. När jag går tillsammans med min ledsagare så går jag i och för sig mest med gångpinnar. Men om jag är ute och går på fältet här. Men så fort jag kommer in i någon affär eller går på en restaurang eller så tar jag alltid upp den vita pinnen.
Tycker du att folk håller avstånd och respekterar käppen?
Ja, jag tror det. Nu är det svårt att bedöma det, men det känns så. Jag är nästan aldrig ute själv i någon affär eller så. Jag har ju alltid med mig någon som hjälper mig.
Och nu är vi inne i en ny våg sedan ett tag tillbaka och ökad smitta samtidigt som det går ner när det gäller folk på sjukhusen. Är du orolig för hur det ska gå eller hur ser du på situationen i allmänhet?
Jag är inte speciellt orolig. Jag har väl ställt in mig på att det här året är också ett försiktighetsår. Så man får nog fortsätta att leva på det här sättet ett tag till, tror jag. Jag är inte så orolig att jag ska bli sjuk. Skulle jag bli sjuk så de som jag har hört talas om som har fått covid nu och efter de har tagit 3 sprutor får ju en ganska mild sjukdom. Så att om det är att man skulle få det så tror jag inte det blir så farligt.
Avslutade Lars Bergqvist i Malmö. Han, Josefina Solberg och Birgitta Persson intervjuades av Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. I Skurup har kommunhuset stängt för besökare som inte är inbokade. I Hässleholm har kommunen stängt sina restauranger på äldreboenden helt. I Sjöbo har kommunen stängt dem för externa gäster. Och detsamma har man gjort i Svalöv. Och det är förstås pandemin som ligger bakom. Liknande stängningar lär förekomma på fler ställen. I Osby har Freddes pizzeria på Östra Järnvägsgatan stängt. På grund av pandemirestriktionerna, uppger Fredde själv. Men han hoppas på att kunna öppna igen till sommaren. I Eslöv har hemmafixarkedjan Jula öppnat ett nytt varuhus i handelsområdet Flygstaden. Som fortfarande är under uppbyggnad. Adressen är Fallskärmsgatan 7A. Och som granne har de fått hemelektronikkedjan Elgiganten som öppnat sitt nya varuhus på adressen Fallskärmsgatan 7B. Och i Malmö har Mattonbutiken på Stora Nygatan 24 stängt. Där sålde man konstnärsmaterial, papper, pennor och dylikt, men efter en konkurs hänvisas kunderna nu till en nätbutik.
Månadens talbokstips kommer från Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör. De bjuder på en blandad kompott med deckare, noveller och handarbete. Och det vore ju inte riktigt januari 2022 om inte coronan gjort sig påmind här också. Talbokstipsen fick i sista stund göras på distans istället för i Hör.
Jo, därför att jag är i hushållskarantän. Jag har en i hushållet som har testat positivt för covid-19 och då får jag se till att bli hemma. Så jag försöker att jobba lite hemifrån idag, vilket det går sådär.
Ja, men vi är glada över att du kan göra talbokstips per telefon då i alla fall.
Ja.
Du mår bra fortfarande, hoppas jag.
Ja, jag mår bra. Det är inga problem. Och det hoppas jag att det håller sig så.
En blandad kompott böcker har du. Först av en paralympisk jättemästare.
Just det. Den här boken den heter Lämna honom här. Och det är Aja Lind som har skrivit den om Jonas Jakobsson. Och det är faktiskt en talbok med text under produktion. Men det har den varit några veckor så jag hoppas att det går lite fort i alla fall. Efter 30-tal paralympiska medaljer, bland annat 17 guld i skytte, så vet nästan alla vem jag pratar om. Jonas Jakobsson, han kunde ju alltid lita på när det gällde medaljer. Och det här det är hans historia, skriven av hans fru. När Jonas var 3 månader gammal så upptäckte hans föräldrar att det var någonting som inte riktigt stämde. Och efter utredningar så visade det sig att han var förlamad från midjan och neråt. Och läkarna som konstaterade de här, de tyckte att föräldrarna kunde lämna honom på sjukhuset. Så skulle han bli omhändertagen på något sjukhem. Men det fanns ju inte en chans i världen att hans föräldrar skulle lämna honom där. Utan de tog med honom hem till sina bröder, naturligtvis. Och det här är en berättelse om väldigt inspirerande berättelse om man faktiskt kan göra om man bara har bestämmer sig för det. Och Jonas föräldrar, de lät honom växa upp som vilken unge som helst. Han gjorde precis som sina bröder. Han var med och spelade fotboll och hans pappa byggde en vagn till honom som han kunde ta sig fram på. Vi får dels följa med på den här makalösa sportsliga resan som han gjorde. Men också med andra typer av resor som han har gjort. Han har rest väldigt mycket rent fysiskt i världen. Tillbringar mycket tid i Australien. Men han har ju också naturligtvis gjort en inre resa. Och det här är intressant. Det är en person som vi alla på något sätt vet vem det är. Men som man kanske vet lite om. Så det tyckte jag var en mycket trevlig bok att läsa.
Mm. Ja, mental styrka får man ju, eller ska ha i skytte om man ska vara så framgångsrik som han har varit. En av de största någonsin. Sen hade du en ny deckare av en gammal välkänd författare.
Ja, det är Peter May som jag har skrivit väldigt många bra deckare innan. Och han har ju en tendens att skriva i trilogier, skriva om olika poliser och olika ställen. Och nu har han påbörjat en ny trilogi här, skulle jag tro att det blir i alla fall. Den heter Tyst offer och inläsare är Marie-Thérèse Sarrazin. Och det är en talbok med text och den tar 11 timmar och 46 minuter samt det finns som punktskrift. Mig, han slog ju igenom stort med den här Lewis-trilogin som kom för ett antal år sedan ut från Lewis-öarna. Och sen har han då förflyttat sig mellan olika länder och platser. Och det här är en ny bekantskap nu. Polisen som finns i den här boken heter John McKenzie och han är en udda, väldigt högt utbildad polis som har väldigt svårt för att hantera sociala relationer. Och han kommer på kant med allt och alla. Och det enda han egentligen är intresserad av det är att studera. Så det gör han på all sin lediga fritid. Han får i alla fall ett väldigt enkelt uppdrag till synes och hämta hem en brottsling från södra Spanien till England med flyg. Men någonting går väldigt fel i den här tänkta planen. För i Spanien så har det nämligen, där börjar handlingen med ett polisingripande vid ett misstänkt pågående inbrott i en lyxvilla. Och en kvinna blev skjuten och mannen i huset visar sig vara en efterlyst brottsling som gömt sig under lång tid i Spanien. Han bestämmer sig för att hämnas på den kvinnliga polisen som han tycker är skyldig till kvinnans död. Och den här kvinnliga polisen Kristina, hon får i dessutom i uppdrag att hantera den ganska besvärliga John McKenzie som då blir inblandad i utredningen. Det som är riktigt intressant i den här boken, det är väldigt bra deckare på många sätt. Men det är att Kristina har en moster, Anna. Hon lider av en mycket sällsynt sjukdom som faktiskt finns. Och hon har varit dövblind under hela sitt vuxna liv. Och hon är en mycket viktig person i Kristinas liv. Vilket tyvärr den här brottslingen på rymmen får reda på. Det här är en riktig nagelbitare kan jag säga. Peter May, han är ju en fantastisk, makalös miljöskildrare. Och det är väldigt svårt att sluta läsa. Och varför skulle man göra det egentligen? Det är ju bara att fortsätta.
Sen går jag till en favoritsyssla du har skaffat dig, om jag har förstått det rätt.
Ja, jag tror att det delvis är en sån här coronabieffekt. Jag tror inte jag är ensam om det här. Det här är en bok som kom för ett antal år sedan som heter Håll käften, jag räknar. Och det är Julia Skott som har skrivit den och inläsare är Anna Döbling. Och det är en talbok med text och den tar 5 timmar och 18 minuter att läsa. Samt det finns även som punktskrift. Jag har nämligen drabbats av någonting de senaste åren och det är stickning. Allt handarbete som jag har sysslat med genom åren tenderar till att helt ta över mitt liv under vissa perioder. Och det kan vara allt från yllebroderier till att virka mattor och brodera kuddar och sy kläder och sånt här. Men stickning har jag nogsamt hållit mig ifrån de sista 30 åren. Men så såg jag en otroligt fint mönster på en islandströja och jag tänkte att jag kunde kanske prova, jag kanske kan. Och 9 tröjor senare så kan vi säga att jag har fastnat i det här också.
Mm.
Jag håller på med min 10:e tröja nu. Men den här boken är betraktelser om just stickning och allting som hör till. Och den är vansinnigt rolig. Och jag tror faktiskt att den är rolig även om man inte som jag stickar hela tiden som en galning. Författaren som är journalist i yrket och som även har en podd om stickning behandlar olika aspekter på stickning och handarbete mycket utifrån alla de fördomar som vi har om detta. Och så finns det lite historia med. Citat, vi har hållit på med tråd och pinnar skitlänge. Slut på citat. Och man kan egentligen säga att hela den här industriella revolutionen började just med stickning. I alla fall om man tänker som en stickare. Det är kul och det är träffsäkert, lärorikt. Och man får reda på varför alla stickare reser sig plötsligt upp i alla sammanhang där man kan sticka. Bara för att höra klirret i golvet från den där lilla dibidutten som man plötsligt tappat i stickningen. Gud förbjude heltäckningsmattor.
Dibidutt?
En dibidutt. En dibidutt är en liten grej. Det kan vara vilken liten grej som helst som man kan behöva. Det kan vara ett gem eller ett häftstift eller ett ventilgummi. Men just när det gäller stickning är det ofta en markör eller möjligtvis en stoppnål.
Och då är det bra att höra om man har tappat den.
Ja,
jag förstår.
Man hittar den aldrig i själva stickningen.
Okej. Sen är det en bok av en väldigt känd skådespelare som har nästan blivit mer känd som författare på senare år.
Ja, och han är ju så bra. Jonas Karlsson har kommit med en ny novellsamling som heter Nya människor i fel ordning. Det här är också en talbok med text under produktion. Och det är faktiskt hans 4:e novellsamling. Han har stuckit emellan med 2 kortromaner som varit bra, men det är ju novellerna som jag alltid fastnar för. Han är så bra på att skriva noveller. Och den här gången så hänger novellerna lite löst ihop. Alla människor i boken hänger ihop på något sätt. Men bara sådär jättelite så att man liksom nickar igenkännande för sig själv när man läser att just det var ju han eller det var hon. Och jag tror inte alls att man behöver läsa de här novellerna i ordning från början till slut. Man kan säkert läsa dem från mitten och framåt eller hur man än vill göra. Men eftersom de är så bra så bara läser jag från första sidan till sista sidan. Han har en sån fantastisk förmåga att skildra helt vanliga människor som är, liksom är med en i boken hela tiden. Och jag kan inte förstå hur han kan hitta alla de här historierna och ingångarna till vanligt folk så att det blir så intressant som det blir. Och bra. Och jag hoppas att han skriver många noveller till, för det är en konst som han får göra så bra som Jonas Karlsson.
Mm. Ja, novellkonsten har väl varit lite underskattad kanske i Sverige. Det är romaner och liknande som är.
Ja, och det är så synd, för noveller är ju så bra. Det är en sån konst att kunna skriva noveller. Och de, ja, jag slår gärna ett slag för novellen faktiskt.
Mm. Och sen till sist har vi en journalist till, en reporter på Dagens Nyheter som har skrivit en bok.
Ja, och den här boken den fick jag faktiskt ett tips om själv. Den har något år på nacken när hon var med i, tror jag det var, morgonstudion, SVTs morgonstudion och berättade. Det är Sanna Thorén Björling som har skrivit den här boken som heter Allt vi har gemensamt. Inläsare är Annika Denke och det är en talbok med text på 9 timmar och 38 minuter. Och undertexten till den här boken är en berättelse om vänskap och ett delat USA. Sanna, hon åker till Australien när hon är 17 år som utbytesstudent. Och där finns också Sherry från USA. Och under andra omständigheter så hade de nog inte blivit vänner. De är väldigt olika. Men där långt ifrån sina respektive hem så blir de vänner. Efter den här tiden i Australien så åker de hem var och en till sitt och brevväxlar en del genom åren. Och det blir mindre och mindre så där som det tenderar att bli. Och sen blir det lite kontakt via Facebook men det ebbar långsamt ut. Tillsammans hon får det här jobbet som utrikeskorrespondent för DN i Washington. Och hon återupptar den här kontakten med Sherry. Och Sherry, hon lever på landsbygden i Montana med två söner och en man som jobbat inom militären i hela sitt liv. Sanna skriver ett brev till Sherry efter att Sanna har sett en bild på Facebook som Sherry lagt upp på sin mycket unge son som står och skjuter mot en tavla. Och Sanna undrar hur Sherry ser på att hennes lille son skjuter och skriver att vi i Sverige tycker i allmänhet att barn och vapen inte hör ihop. Och att vi kanske ställer oss mycket frågande till det här med till exempel beväpna lärare i skolor, vilket diskuteras i USA efter skolskjutningar och så. Det dröjer, men till sist så kommer det ett svar från Sherry. Och det här är då början till den här mycket stora frågan. När människor inte bara har skilda åsikter utan också olika uppfattningar om vad som är sant, vad har de då egentligen gemensamt? Och hur kan amerikaner i storstäderna ha en så otroligt annorlunda uppfattning om sanningen än vad de har som bor på landsbygden? Och det är ju den här det delade USA som vi så tydligt kan se utifrån i alla fall, som den handlar om. Det är en väldigt, väldigt intressant bok.
Och aktuellt får man säga även utanför USA. Det här med skilda åsikter om vad som är sant är ju någonting som har spridit sig.
Visst är det det. Nej, den är mycket bra. Så det är ett absolut tips.
Ja, du nämnde talbok under produktion. Och det har vi talat om förut, tror jag.
Mm.
Går det trögt att få fram talböcker av nypublicerat?
Ja, jag tycker att det är ett problem. Och jag tycker det har varit ett problem ett tag. Men den här gången var det helt hopplöst. För alla böcker som jag hade läst under julen och under december, som jag tänkte, och väldigt många av de böckerna var ju böcker som är väldigt omtalade. Men jag tänkte att de kan ha som talbökstips. De finns inte ens som om de skulle bli inlästa. De är inte ens under produktionen. Och jag kom på det någon gång i somras. Någon bok jag pratade om det som precis kom fram som under produktion i status. Men det tog alltså 5 månader innan den var klar. Så att det börjar kännas lite svårt att prata om de här böckerna som är alldeles nya. För att de finns faktiskt inte tillgängliga.
Och det ska de ju vara och bli normalt.
Normalt sett så har det ju inte varit något problem innan. Men just nu tycker jag att det är väldigt, väldigt långsamt. Därav denna något annorlunda, vad ska vi kalla det för? Gott och blandat i talbokstipsfronten. Nej, men det är... Vi får se om det rättar till sig, men just nu så tycker jag att det tar lite för lång tid.
Det sa Inga-Lena Örn på Hörs bibliotek om den långa väntan på talboksproduktion här sist. Böckerna hon tipsade om var alltså Lämna honom här av Aja Lind om Jonas Jakobsson. Talbok med text under produktion. Tyst offer av Peter May som talbok med inläsaren Marie-Therese Sarasin samt i punkt. Håll käften, jag räknar av Julia Scott, inläst av Anna Döbling och i punkt. Nya människor i fel ordning av Jonas Karlsson, en talbok under produktion. Allt vi har gemensamt av Sanna Thorén Björling med Annika Denke som inläsare. Reporter var Mats Sundling. Evenemangstips så. Och det blir med det sedan en tid sedvanliga brasklapparna om att evenemang kan flyttas fram eller ställas in beroende på coronaläget och förändrade restriktioner. Men följande gäller när detta nummer av taltidningen spelas in tisdag den 25 januari. Många evenemang kräver också vaccinationsbevis samt legitimation. Även om det inte anges vid tipset. Så kolla med arrangören eller biljettförsäljningen. Trelleborgsrevyn ställer in alla kommande föreställningar i januari och februari av årets nyårsrevy i full förklädnad på grund av smitta i ensemblen. Endast premiären hann spelas innan beslutet togs. De som köpt biljetter får tillbaka pengarna på inköpsstället. Förhoppningar finns om att kunna genomföra fler föreställningar senare i vår. Klimakteriet, det ska hända dig med, är namnet på ett samtal med Malin Jakobsson Båt, journalist på Sveriges Television. Evenemanget streamas på Zoom och Facebook från Regionmuseet i Kristianstad den 1 februari 18.30 till 20.00 och bygger på tv-serien Det ska hända dig med som visades på SVT 2018. En länk till samtalskvällen går att hitta på hemsidan regionmuseet.se/pa-gang/. Och det hela är gratis. Onsdagar från den 2 februari till och med 15 juni är det lunchmusik på orgel i Allhelgonakyrkan i Lund mellan 12.15 och 12.45. Det är fri entré. Pubben Jan Bull med adress Bantorget 2 i Lund arrangerar för sjätte året i följd en så kallad songwriterfestival med 50 sångskrivare, singer-songwriters, som bjuder på 100 nyskrivna tonsatta berättelser under 2 dagar, den 2 och 3 februari med start 18 båda kvällarna. Artisterna uppträder växelvis på 2 scener. Publiken uppmanas att hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdom. Det är fri entré. Blomsterbönder är en föreläsning på Landskrona stadsbibliotek den 8 februari 18-19 med trädgårdsjournalisten och författaren Lisa Ising om hållbara odlare av snittblommor som på senare tid vuxit upp runt om i landet. Från Smygehuk i söder till Västerbotten i norr. Dagen därpå, alltså den 9 februari klockan 18, föreläser journalisten Per Brinkemo under rubriken Mellan klan och stat. En inblick i hur klansamhället fungerar. Anmälan till bägge föreläsningarna görs på e-postadress biblioteketvuxen.program/landskrona.se eller telefon 0418 47 35 00. Malmö stadsbibliotek har kört igång sin författarscen för våren. För att komma in krävs vaccinationsbevis plus legitimation. Alla program börjar klockan 19 och det är fri entré. Onsdagen den 23 februari gästas författarscenen av Nina Wähä, belönad med Sveriges Radios romanpris för romanen Testamente, vars huvudperson Annie återvänder från Stockholm till sin fattiga finska familj i uppväxtårens Tornedalen. Tillbaka till mörka familjehemligheter. I år kom romanen Babetta som utspelas på ett franskt slott där 2 ungdomsväninnor sammanstrålar. Måndagen den 19 mars blir det ett dubbelbesök av mexikanska Fernanda Melchor som i sin senaste bok skriver om ett avgrundslikt klassamhälle präglat av våld, drogkarteller och giftig maskulinitet. Och kanadensiska Miriam Tice, vars uppmärksammade bok Kvinnor som pratar handlar om en kristen menonitkoloni i Bolivia, där kvinnor drogats och våldtagits. Någon dag senare, den 24 mars, kommer Judith Schalansky, född i dåvarande Östtyskland. Hon har bland annat skrivit förteckning över några förluster som berör minnen och den politiska betydelsen av omtolkningar av det förflutna. Teman som är välkända för tidigare östtyskar. Akademiledamoten Birgitta Trotzig växte upp i Kristianstad och bodde länge i Lund där hon avled 2011. I vår spelar Malmö Opera den nyskrivna operan På andra sidan havet efter Trotzigs novell med samma namn. Den 7 april samtalar Jenny Tunedal, Ida Börjel och Jonas Brun om Trotzigs författarskap och artister från Malmö Opera framför smakprov ur föreställningen. Den 20 april avslutas författarscenens vårprogram och då heter gästen Claudia Durastanti, italiensk författare född i New York och bosatt i London. Alla familjer har sin egen mytologi, men i den familj som beskrivs i Durastantis roman Främlingar jag känner stämmer inte familjemedlemmarnas berättelser överens. Till saken hör också att föräldrarna är döva och aldrig lärt sig teckenspråk. Den 1 mars kommer den amerikanske countryartisten Sam Outlaw till Kristianstad teater för en konsert med soft anti-macho-stuk och låtar bland annat från sitt senaste album Popular Mechanics, start 19.30. Dörren öppnas en timme tidigare. Tixter säljer biljetterna som kostar 295 kronor. Biljettinformation. Malmö stadsbibliotek 040 660 85 00. Ystad teater 0411 577 199. Tixter 0771 47 70 70. Kalendern för årets femte vecka börjar med att dess första månad tar slut måndagen den 31 januari. Det är en trist årsdag. På dagen för 2 år sedan upptäcktes det första fallet av corona eller covid-infektion i Sverige, och det var i Jönköping. Risken för samhällsspridning i Sverige ansågs då som låg. Samma dag som viruset siktades i Sverige så lämnade Storbritannien EU i och med Brexit. Och antingen de står utanför eller är med i EU, så säger britter gärna att de far till Europa när de tar sig till andra sidan Engelska kanalen. Som om Storbritannien faktiskt aldrig hört till Europa. Namnsdag har Ivar samt Joar. I den finlandssvenska almanackan finns ett ovanligare namnsdagsbarn detta datum, nämligen Alfa.
Ändå var herden glad, ty när hans dagar blev för tunga gick han och tänkte ut en visa som han kunde sjunga. För fåren glimtar av härlighet upplevt.
Detta var Martin Ljung samt Gunnar Svensson och Salongsorkestern med en snutt ur Hedens sång om heden ur Hasse och Tages revy Spader Madame från 1969. Musiken av den österrikiske tonsättaren Franz Schubert ur första satsen av hans 8:e symfoni. Och just denna dag har det gått 225 år sedan Schubert kom till världen. Betydligt kortare tid har passerat sedan en världskänd amerikansk kompositör föddes, nämligen Philip Glass, skaparen av minimalistisk musik och aktuell på Malmö Opera förra året med Circus Days and Nights tillsammans med svenska Circus Cirkör. Glass fyller nu 85 år. Tisdagen den 1 februari tar vi klivet in i Göjemånaden, som troligen har betydelsen månaden med tunn snö. Max och Maximilian kan fira namnsdag en dag då även välkända förbrytare börjar bli till åren. 75 år fyller nämligen för ofta löpsedelsaktuelle Clark Olofsson, på Wikipedia korthugget titulerad svensk brottsling. Onsdagen den 2 februari med start klockan 9 är det först debatt och sedan beslut i riksdagen om regeringens förslag till ändringsbudget som bland annat gäller sjukförsäkringen med tillfälligt slopande av krav på läkarintyg vid sjukdom, ekonomiskt stöd till företag och mer pengar till testning och smittspårning. Det hela sänds i riksdagens webb-tv. Vinter-OS i Peking tjuvstartar med kval i curling och freestyle på skidor. Samma dag infaller kyndelsmäss, tidigare kallad Jungfru Marie kyrkogångsdag, då man åtminstone förr tände många ljus. Kyndel betyder här just ljus, som i engelska candle och estniska kynal. Och ingen alls har namnsdag detta datum. Torsdagen den 3 februari är det Disas och Gördis namnsdag. Och 50 år har passerat sedan Japan anordnade vinter-OS i Sapporo. Fredagen den 4 februari invigs ett nytt vinter-OS på Nationalstadion i Peking. Inför vinterspelen som avgörs på tre olika orter har kinesiska myndigheter varnat för att de kommer att bestraffa OS-deltagare som går emot kinesiska lagar och regler. Det har tolkats som att till exempel politiska protester, även utanför själva tävlingarna, skulle kunna leda till indragning av OS-akkrediteringen eller, skriver DN, inom citattecken, speciella straff. Med start klockan 9 blir det en webb-tv-sänd extrainsatt debatt i riksdagen om de rekordhöga svenska elpriserna. Och så är det Ansgar och Anselm som har namnsdag. Fram till 1901 användes Ansgars latinska namnform Anscarius i namnsdagslängden. Lördagen den 5 februari är det Agatas samt Agdas namnsdag. 50 år fyller juristen Mary Donaldson från Australien. Mer bekant är hon som kronprinsessan Mary av Danmark. Söndagen den 6 februari är det dags för Doroteas och Doris namnsdagar. Denna dag har Elisabeth II varit brittisk drottning i 70 år. Pompa och ståt får vänta till i juni. Drottningen själv har tidigare sagt att datumet för trontillträdet påminner henne om att det var hennes fars dödsdag. Och redan för 2 år sedan blev hon britternas hittills mest långlivade monark. Och så fyller en av den svenska televisionens tidigare fixstjärnor, producenten och programledaren Karin Falk, 90 år. Blott 60 år blir hårdrockaren Axl Rose i bandet Guns N' Roses. Och det gäller även den populära brittiska komikern och ståupparen Eddie Izzard, som utan att ha bytt förnamn numera kallar sig hon och inte han.
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med att SRF Skåne bjuder in till en inspirerande skrivarkursen Berätta glädje 2022, som genomförs under 5 vårkvällar med start 24 februari. Kursen genomförs digitalt och på distans via Microsoft Teams i din dator, mobil, läsplatta eller telefon. Vi har teknisk support under alla kurskvällar som hjälper till vid eventuella problem. Och kursen är kostnadsfri. Vi släpper loss skriv- och berättarglädjen med kursledaren Emily Ånskog. Vårens kurs handlar om att skriva kreativt, oavsett om man skriver självbiografiskt, fiktivt eller utifrån ett hjärteämne. Dessutom ger vi dig olika skrivknep för att hålla igång det egna skrivandet. Och det gör vi torsdagarna den 24 februari, 10 mars, 24 mars, 7 april och 21 april. Inloggning från 17.30, kursen är mellan 18 och 19.30 med en kaffepaus. Under de första 15 minuterna delar Emily med sig av skrivtips och tankar. Därefter följer samtal med deltagarna, frågor och svar. Kurskvällarna avslutas med att Emily och kurskamraterna ger respons på din text, om det önskas. Det finns dock inget krav på att skriva något. Du kan även vara med för att lyssna och bli inspirerad. 3 gästförfattare kommer att berätta om sitt skrivande och ge råd och tips. Emily Ånskog är skrivpedagog, konstnär och författare. Hon frilansar och är kursföreståndare för Skriv ditt liv på Glimåkra folkhögskola. Hon undervisar i lyrik och prosa och föreläser om konst och kreativitet. Debutboken gavs ut förra året, en personligt hållen essä om skapande med titeln Allt är nytt under solen. Och kursansvarige, journalisten och författaren Jan-Olof Asp, berättar hur han gör för att övervinna skrivkramp. Under kursens avslutning möter du en hemlig gäst. För mer information kan du ringa 070 554 36 28. Eller mejla jan-olof.asp@srfskane.se. Anmälan sker till SRF Skåne från måndag den 31 januari till måndag den 14 februari på telefon 040 777 75 eller e-post srfskane@srfskane.se. Ange då ditt mobilnummer och e-postadress. Har du aldrig varit med på digitala träffar tidigare, så säg till. Då kommer du att få lite extra hjälp på vägen. Deltagarförteckning och instruktioner om hur du ansluter till Teams skickas ut cirka en vecka före kursstart. Varmt välkommen, hälsar Jan-Olof Asp för arbetsgruppen för kultur och fritid, SRF Skåne och aktivitetsgruppen för kultur och fritid inbjuder också till Odlarglädje 2022 med tema en salsa på tomater, chili och vitlök med Åke Truedsson. Målet är inspiration till att komma igång med egen odling på din balkong, i krukor, pallkragar, terrassen eller fönsterkarmen. Både nybörjare och vana odlare med synnedsättning är välkomna. Truedsson kommer att berätta om tomatens historia och ursprung, hur man lyckas med chili, spännande sorter att odla i krukor hela odlingssäsongen och att hitta sin perfekta sort efter odlingsförutsättningar. Kostnadsfritt skickar vi chili och tomatfrö till er så det blir lätt att komma igång. Kursen består av 5 tillfällen, 3 av dem digitala via Teams. Du kan delta med en vanlig mobil också. I 2 tillfällen, 1 i maj och 1 i augusti, åker vi hem till Åke Truedsson för att både lära om och provsmaka hans läckerheter. Reservera dessa tider, måndag den 21 februari 18-20. Uppstartsmöte med Liss Malmborg och vår tekniska support Mikael Werngren. Måndag 28 februari 18-20, digitalt föredrag, lyckas med odling. Måndag 15 mars 18-20, digitalt föredrag, tomater. Och lördagarna 14 maj och 27 augusti klockan 10-13 träffa hemma hos Åke Truedsson i Håslöv. Kursavgiften är för medlemmar 200 kronor. Den är gratis för barn upp till 6 och för barn mellan 7 och 12 år är det halv kostnad. Icke-medlemmar betalar faktiskt pris. En lätt vegetarisk lunch ingår på en av de 2 träffarna. Anmälningsavgiften kan du betala in till Bankgiro 484-0989 eller swisha till nummer 123-312-6299. Glöm inte skriva ditt namn och odlar glädje. Vill du ha en inbetalningsavi så säg till. Sista anmälningsdag är fredag den 4 februari till SRF Skåne. För mer information kan du kontakta Liss Malmborg som är aktivitetsansvarig på telefon 0702 42 60 74 eller mejla till liss som stavas med 2 z .malmborg@gmail.com eller så kan du ringa Maj-Britt Ryman på 0703 24 66 09. Den lokala delen av anslagstavlan börjar med en inbjudan från SRF Kristianstad Bromölla till kamratträff. Torsdag den 17 februari klockan 14-16.30 i Östermalmskyrkan, Lasarettsboulevarden 6. För detta bibliotekarie Kerstin Lovén kommer då att underhålla oss med att berätta skrönor, vilket hon gör med stor inlevelse. Dessutom kommer vi att fika tillsammans. Anmäl dig senast onsdag den 9 februari till Tina. Telefonen 070 635 41 14. Varmt välkomna. SRF Lundebygden bjuder in till en lärorik kulturafton den 9 februari då Reine Gunnarsson kommer och visar och lär oss hjärt- och lungräddning. Detta är något vi alla bör kunna så att vi vid behov kan hjälpa en medmänniska. Även om det gått en liknande utbildning tidigare så skadar det aldrig att damma av kunskaperna. Du bjuds på kaffe och något smarrigt att äta samtidigt som det finns utrymme att ställa frågor. Vi samlas klockan 18 i källaren på vår föreningslokal på Tordensvägen 4i i Lund och beräknar vara klara klockan 21. Anmäl dig till kansliet, telefon 046 211 06 74 och din anmälan behöver ha senast den 2 februari. Avgiften är 50 kronor. Välkommen! SRF Lundabygdens valberedning söker kontakt med personer som vill engagera sig i föreningens styrelse och verksamheter. Vid årsmötet den 12 mars är det dags att välja en styrelseordförande på 1 år samt 4 ledamöter, varav 3 på 2 år och 1 på 1 år. På årsmötet ska vi också välja medlemmar som vill representera SRF Lundabygden vid SRF Skånes års- och höstmöten. Du som är intresserad av att engagera dig i Lundaföreningen kan anmäla ditt intresse till någon av oss i valberedningen. Det hälsar Ann-Kristin Fast som har telefon 0703 14 14 56 och Torgil Möller 0725 72 27 95 samt Birgitta Ekenberg som nås på 073 222 68 74. SRF Malmö Svedala välkomnar först till sin dagverksamhet. Måndag den 31 januari klockan 13-15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag den 1 klockan 13-15:15 blir det bingo. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet. Telefon 040 25 05 40 eller info@srfmalmo.se om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala bjuder också in till sopplunch på föreningen. Välkommen till den fredag den 4 februari klockan 13. Vi bjuder på ärtsoppa och pannkaka och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem får allt det här för 30 kronor, ej medlemmar betalar 50. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 14.30. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast tisdag den 1 februari. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder först in till onsdagsträffen den 2 februari klockan 13-15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Åter är det dags för bingo. Bingobrickorna kostar 10 kronor och fikat 30. Eftersom hälsovårdsmyndigheten meddelat att endast får vara 20 sittande personer i en gemensam sal måste du anmäla dig för att veta om du får plats och kan komma. Telefon 042 15 83 93 eller e-posta till srf.monica@telia.com senast måndag den 31 januari. Välkomna! SRF Västra Skåne bjuder sedan in till cirkelgympa start måndag den 7 februari klockan 14-15 i SRFs lokal. Kursavgiften är 250 kronor för 10 gånger. Och det är Mikael Grönhed som kommer att hålla i kursen. Till musik gör vi olika rörelser medan vi sitter eller står. Allt efter vars och ens förmåga. Konditionen tränas upp vilket förbättrar hälsan. Anmäl dig till kansliet för att kontrollera om det finns plats. Både tidigare och nya deltagare hälsas varmt välkomna. Och SRF Västra Skåne bjuder till sist in till månadsmöte. Tisdag den 8 februari klockan 14-16.15 i SRF-lokalen. Det blir vanliga mötesförhandlingar med nominering till valen av styrelse och representanter till SRF Skåne. Vi får besök av Kai Stenberg som ska prata om hur man kan upprätta ett testamente. Fikaavgiften är 30 kronor och anmäl dig om du vill komma eller om du vill nominera någon till kansliet. Välkomna! Och vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Tågen först. Det ska banarbetas mellan Ängelholm och Båstad. Så mellan lördag den 29 januari klockan 21 på kvällen till 5 på morgonen därpå är pågatågen mellan Ängelholm och Förslöv inställda. Och detsamma är Öresundstågen mellan Ängelholm och Laholm. Lommabanan ska underhållas mellan Malmö och Kävlinge och pågatågen inställda från måndag den 31 januari klockan 23 till klockan 5 morgonen efter på tisdagen. Och sen en gång till från 23 på tisdagskvällen till 5 onsdag morgon. Och mellan de tiderna är tågen antingen inställda eller så stannar de inte på alla stationer. Bussar ersätter. Och några ändringar i busstrafiken då. I Helsingborg arbetar man på Filbornagatan och stadsbuss 4 hållplats Mejerigatan är stängd till den 25 mars klockan 16. Närmsta alternativ är hållplatsen Åstorpsgatan 280 meter österut eller Olympiaskolan 400 meter västerut. Och i Malmö har till sist ett arbete på Axel Danielssons väg vi berättat om tidigare blivit förlängt. Hållplatserna Almvik, Tenorgatan och Lindeborg centrum fortsätter vara stängda till den 4 februari klockan 15. Och med det budskapet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 3 februari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12. 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se.